Ja, då var det dags igen. Hockeystudion ska podda och det blir alltså näst sista inför vi ska fira julafton och juldag och även nyårsafton. Och Hans Abrahamsson, du får fira nyårsafton igen långt borta från din familj.
Ja, Thomas, det är 8:e året i rad nu tror jag, va? Så det blir Buffalo i år och jag tror det var sen match för 3 kronor, juniorkronorna där också. Så att, det blir nog inte mycket tvirande den här gången heller.
Du har, dina barn börjar bli lite äldre nu. Hur säger de när pappa åker iväg där över den stor helgen?
Ja, de hade nog helst velat att jag var hemma, men de är hyfsat schysst med mig där och liksom håller inom sig tror jag ganska mycket, för de tycker nog att det är ganska jobbigt att jag åker, men de vet att jag tycker det är ännu jobbigare, så därför är de lite schysst och inte säger att de längtar för mycket.
Mina döttrar, eller i alla fall min yngsta dotter, och brukar smyga in en liten lapp i min väska, en liten sån här gullig kärleksförklaring, som man, när man öppnar väskan sen, var man nu kommer fram till, Sochi, Vancouver eller var någonstans, så ser man den här lappen och när man får en liten hälsning från sitt barn. Det är lite svårt att inte gråta då.
Ja, den skulle vara jobbig tror jag, men de gjorde det på mig, så jag hoppas att de inte gör det. Jag har ju mitt örngott med istället, Thomas, du vet ju.
Ja, just det, du har egen kudde med. Lite roligt när du ska åka med det.
Snyggt,
va? Rosa blottaktigt, eller vad det
var? Svart och vit tror jag.
Ja, jag också.
Det är ju texten kanske som är viktigare än färgen.
Vad står det på texten då?
Var inte världens bästa pappa?
Så var det, ja. Precis, ja. Vi ska ju som sagt, om ni som kan oss, vi ska ju då dela lägenhet i OS som kommer här, och vi har ju fått lite riktlinjer och tips av Tellan hur man ska göra det. Och Tellqvist, för dig är precis annorlunda, för att du har gått från att vara liksom aktiv under jul och nyår till att få vara helledig.
Ja, jag får vara hemma hela julen. Det är första gången på jag vet inte hur länge faktiskt. Det är riktigt skönt. Och man behöver inte planera för den här annandagsmatchen som vi spelare kanske inte tycker är världens roligaste. Men
ni gör inte det alltså? För att gå hem i stugorna,
ja,
så är det mycket folk.
Folk vill gärna gå på de här matcherna. Så visst är det kul att det kommer mycket folk, men jag skulle nog vilja skjuta det. Som spelare så vill man nog skjuta det någon dag till 27-28 kanske i alla fall.
Kan du inte dra en juljumsk och säga men jag kan inte träna, eller det går inte?
Det finns det nog de som gör det, definitivt. Men jag hade för mycket karaktär och tyckte att jag svek mina lagkamrater för mycket om man skulle göra en sån grej.
Hur har julafton varit där? Hur mycket har du liksom varit tvungen att styrt upp med mat och dryck kanske också sådär, med tanke på att ni har spelat annan dag?
Ju äldre man varit, desto mer rutinerad varit man ju. Så man kunde liksom kunde förhandla bort den där annandagsmatchen lite grann, lite snyggt. Och jag tror att tränare och målvaktstränare och alltihopa var ganska snälla.
Man slängde in junisen alltså där i mål då, eller?
Ja, oftast så var det ju så. Den som hade äldst spelat mest säsonger slapp ofta. Så jag tror att vi kommer se många så kallade andra målvakter på de dagarna, om det inte är superviktig match.
Det låter som att det blir Viktor Andrén kanske i Växjö som står i den matchen då.
Ja, jag skulle inte vara förvånad om det blir så.
Aha, en liten anekdot i alla fall. Vi har 3 ämnen som vi vill avhandla i podden, plus en liten bonusgrej från Tellans karriär borta i Nordamerika, eller om det blir Finland eller KHL, det får vi se på slutet. Men det som har fascinerat mig under helgen, det är att Per Lidin äntligen fått en ny klubb, eller i alla fall en tryout. Och han är just nu 39 år, Per. Han fyller 40 nästa år. Och Abris, hur kommer det gå för honom?
Han kommer nog att spela en viktig roll tror jag i Karlskrona där, kanske inte på isen så mycket, men jag tror att han kan vara viktig på sitt sätt att vara, sin energi, sitt liksom brinn för hockeyn och liksom titta med unga och titta på den 39-åringen. Jag skulle kunna tänka mig att han tränar en 14-15 timmar om dygnet nu de här dagarna här, liksom, och bara ser det liksom, att han är så jävla tacksam och glad att han får spela SHL-hockey igen. Det kan nog vara en bra veckaklocka för många som åker runt och tar för givet att man för alltid kommer att spela SHL-hockey.
Men vi ska ju ha klart på vad det handlar om. Alltså, det är en tryout.
Ja.
Knappt en tryout. Han ska träna med laget måndag till torsdag. Och skulle du underkasta dig och åka på en tryout när du är 39 år? Och liksom bevisa eller visa för någon vad du kan?
Ja, varför inte? Han har ju uppenbarligen så himla driv vad som gäller kring hockeyn. Liksom. Han vill fortfarande spela. Så då gör man ju nog allt för att hålla sig kvar. Och jag tycker det är häftigt att se att man har den här passionen för hockeyn. Mm. Och jag är lite inne som så Abris sa här också liksom, jag tror inte att han kommer ha så stor roll på isen, utan det handlar om utanför, hur man bygger ett lag, hur man tränar för att nå framgång. Det känns ju lite som att det är lite ursäkta uttrycket, men mellanmjölk nere där med, när det kommer till ledarskap och sådana grejer. Så att jag tror att Per kommer att ha en viktig roll i det där. Så att jag, för en gångs skull så tycker jag att Karlskrona har faktiskt gjort ett jättebra val, att man tar in en sån spelare som kan visa de yngre vad det är som krävs för att nå och spela på den här höga nivån.
Känns väl också som man har väldigt lite att förlora Karlskrona på att göra det här försöket. Mm. Dels att man har det på en tryout och sen, jag menar, tror inte att han är vansinnigt dyr nu heller längre. Hans löneanspråk har nog sjunkit också i takt med att inte han har fått några intressanta erbjudanden.
Nej, det är säkert bara att han vill inte ha några utgifter i stort sett. Så ska jag tänka mig till att börja med.
Jag hade ju inte accepterat en tryout om jag var honom. Jag hade ju mer sagt till klubbarna, jag är övertygad att han kan få ett kontrakt i Allsvenskan. Ja, vill ni ha mig, då får ni ta mig direkt. Inte en tryout för att ni vet vad jag kan. För att egentligen kan han inte bara misslyckas med tryouten.
Nej, det tycker jag väl inte. Och jag menar, någonstans säger jag också det jag vill säga mot dig där, är väl att det är ju utbud och efterfrågan som styr mycket där. Det är klart att Per Ledin i den bästa av världen för sin egen del hade sagt det du har sagt, men tydligen har ju inte intresset varit tillräckligt stort för att han ska kunna ställa de kraven då. Och tydligen är ju väldigt sugen att spela SHL snarare än Allsvenskan. Kanske passar bättre in i SHL också. Och så att då var nog det här enda alternativet som fanns just nu. Och jag tycker inte att han har allt att förlora. Jag vet inte vilka förväntningar man ska ha på Per Ledin. Det känns som att går han in där och hjälper Karlskrona att lyfta lite mentalt, så mer ska man nog inte förvänta sig att han ska göra. Så att jag tycker inte det är en sån här jättehög fallhöjd för honom heller.
Jag tycker det är skönt att se någon som kliver in och som verkligen inte vill ha pengar från början, utan han vill dit och leverera och sen kanske han får kontrakt. Jag tycker det är uppfriskande.
Det är ju vår vän Ove Molin som är head coach för Karlskrona. Jag har ju sett dem några gånger i år och de spelar ju en ganska defensiv hockey. Det vill säga forecheckar inte så högt upp och backar hem ganska mycket. Jag kan ju tycka att det är en hockey som inte passar Per Ledin.
Nej, men 39-årige Per Ledin så kan jag nog... Det går fort där ute om man ska ligga på rull och forechecka hela tiden också. Så jag tror nog tvärtom att det kan passa honom ganska bra. Att det finns en avvägning i spelet. Nu är inte Karlskrona så att man backar hem hela tiden, utan man varierar lite mellan att backa hem och sätta press. Så det tror jag nog definitivt kan passa Per Ledin, 39 år.
Men är det rimligt att tro? Ni är alltså lika gamla du och Per Rättellan. Kan man som 39-åring bara spela ett, måste dubbelkolla om det var 12 eller 14
matcher var det förra.
14 matcher i fjol i Schweiz. Och då var det några matcher i högsta ligan och sen var han utlånad några matcher där. Är det verkligen rimligt att tro att man som 39-åring, som forward också, det är skillnad som målvakt. För du är lite rutin, du behöver inte vara lika...
Man står ju bara där, eller hur?
Ja, typ man står ju bara där.
Det kom det, klassiska.
Man står ju bara där. Nej, men forward är ju den jobbigaste positionen, alltså rent rörelsemässigt på en hockeyplan. Går det verkligen att spela sig in när man ska fylla 40 år några månader i SHL?
Ja, men det är klart det gör det.
Men säg en 40... Nämn en 40-årig forward som gjort det bra ifrån sig i SHL.
Ja, nu sätter man på botten direkt.
Nej, men jag tror att det är väldigt svårt att nämna någon.
Ja, nej, men vi har väl några som har spelat upp till 38-39 år där, i alla fall har gjort det bra. Janne Larsson vet att spela länge i Brynäs där och
Masken
sådär,
spelar länge också.
Masken spelar länge också.
Men det var en annan typ av hockey då?
Absolut, det är jättestor skillnad på hockey. Som du säger, det är något år tuffare att vara forward kontra framförallt back, även målvakt tror jag.
Jag tränade ju bättre på slutet av min karriär än vad jag gjorde i början av min karriär till exempel.
Men var du bättre som målvakt på slutet då?
Ja... Om man går tillbaka och tittar på gamla filmer och kollar på nya, så tycker jag nog att jag var det. Rent tekniskt och mentalt och hela biten, så tycker jag nog att man var det. Så att det här med att träna är inte bara någonting för yngre spelare, utan ofta så tar det lite tid att man förstår vad som krävs också. Vad det är som... hur mycket tid man måste lägga ner för att kunna orka spela. I början så kör man ju lite grann för att man liksom tycker att det är kul och sådana grejer. Så att, nej, jag tycker det är skithäftigt att han liksom vill fortfarande hålla på.
Kan det vara så här att de har lite dålig karaktär i omklädningsrummet? Att de vill ha in ett A-barn som kommer dit 2 timmar innan, gör sig ordning, är noggrann och går in direkt på träningen och bara kör järnet varenda övning, proppar på femmanna övningarna och så vidare. Är det det de vill ha in? En liten turboeffekt i laget?
Definitivt, någon som går runt och klappar folk på benskydden och styr och ställer, och blir det någon mer sån här utlägg som det var som vi pratade om förra veckan med Dick Axelsson och så grejer, så kanske han ställer sig upp och tycker att det här är inte okej liksom.
Vågar han göra det i ett nytt omklädningsrum?
Han har ju ingenting att förlora. Ja, men han har ju varit i klubbar, större klubbar, HV71, Färjestad, Luleå liksom, där såna här grejer inte skulle accepteras. Så att jag tror definitivt han kan ha få en... blir en bra grej för omklädningsrummet, definitivt.
Och nu har man ju ett affischnamn också. Nu behöver man ju inte sätta Dick på affischerna, utan nu kan man ju sätta Per Ledin där, för det är ändå en
men då måste
en
han har ju frispråk också, han kan ju säga saker.
Men då måste ju Per Ledin vara Per Ledin också.
Ja.
Det vill säga vara speedad, vara nästan, ja du vet, slänga ut sig rubriker i intervjuer och vara lite rolig som han kan vara. Men man undrar om han är ny i en klubb, är man inte ganska lugn då? Och liksom zonar av, hur funkar allting, berättar.
Men du
hur många...
känner väl Per Ledin, han kan inte vara lugn. Han är inte lugn någonstans, han är som en Jimmy Ölvestad på gånger 100 liksom. Han kör ju nonstop dygnet runt liksom.
Men vad tror du då, Tellan, får han kontrakt med Karlskrona? Kommer han, när vi gör nästa program här, kommer han titulera som Karlskrona-spelare då?
Det är däremot svårt att säga.
Men jag vill ha ett ja eller nej vill jag ha.
Ja, men då säger jag ja, för att jag tror att de behöver en sån typ av ledare i omklädningsrummet.
Just för ledaregenskapen,
ja,
alltså?
Yes.
Och kan du utveckla det? Alltså vad ska han tillföra? De har ju ändå Guter, Kolan. Alltså det finns ju en del rutinerade killar där. Prins.
Mm. Men de behöver lite extra hjälp, tror jag. De behöver få in lite folk som driver gruppen. Det kan ju bli rätt tröttsamt om man har samma människor hela tiden. Får man in en injektion i gruppen, så kan det bli att de andra lite äldre tänder till också. Liksom. Att fan, Per här först, liksom, 2 timmar innan alla andra. Liksom. Då måste jag också göra det. Så blir det en snöbollseffekt och så helt plötsligt så är alla där 2 timmar innan de kör.
Abis, vad tror du? Ja eller nej?
Ja, jag tror att han är kvar. Okay. Definitivt. Jag är också inne på det där, att jag tror att hans sätt att vara, att det är det man är ute efter ganska mycket. Karlskrona för mig känns ju ganska lagom sådär. Liksom. Och Per Ledin är ju allt annat än lagom, utan han är ju den här lilla turbon som kommer in där. Och framförallt det jag var inne på, den här glädjen nu att få spela hockey, som man många gånger kanske tar för givet när man är 25 eller 27 eller 32. Den tror jag kan smitta av sig på andra också. Att verkligen liksom göra det där extra. Ta det extra lyftet, ta det extra träningen efter ordinarie isträning, göra de grejerna. Det tror jag kan betyda mycket för dem. Och jag tror att det är till 90% tror jag det är därför de tar in honom. Jag tror att hockeymässigt så tror jag att de hade kunnat hitta motsvarande spelare ganska enkelt som var betydligt yngre. Det måste jag säga. Alltså rent hantverksmässigt på isen.
Och sen är det gratis också. Det får man inte glömma bort också. Det är ju liksom, det också med en av grejerna också med Karlskrona också. De får in någonting, en injektion. Mm. I stort sett gratis.
Jag tror också, jag har avkräft ert svar här, ja eller nej. Och jag säger som kvällsingsmänniska så hoppas jag, eller säger ja, klart de ska värva Per Ledin, för att det kommer bli en injektion till annandagshockeyn som vi pratade om här tidigare. Men jag tror inte att han har de kvaliteterna idag att spela i SHL med den snabbheten som krävs där ute. Jag tror inte han är tillräckligt alert eller spänstig på rören för att ta en plats i SHL. Jag skulle bli väldigt förvånad om han gjorde det.
Jag tror att han fortfarande absolut kan spela en tredje eller fjärde kedja och göra 8, 10, 12 minuter per match. Det tror jag faktiskt att han fixar. Men vi ska nog inte förvänta oss.
Men varför tar inte Luleå in honom då?
Det finns väl säkert flera olika anledningar. Per Ledin har ju av tradition varit spelare som har tagit ganska stor plats, och han har haft en ganska hög prislapp också, va? Och det är ju inte alltid så smart att bli, eller lätt att bli profet i sin egen hemstad där heller. Så att jag tror nog att, och Bulan Berglund vill ha en helt annan typ av spelare också, tror jag, tränaren där uppe. Så att lite mer skridskobaserat och kanske mera inte sådana som sticker ut för mycket heller som Per Ledin gör. Så att det är nog ganska smart, tror jag, av honom också. Förutom att familjen kanske får lida lite grann att han spelar någon annanstans än i Luleå.
Mm. Det är lite avstånd mellan Bergnäset och, ja, Karlskrona. Det är inte så att, ja, man svänger förbi Karlskrona i alla fall.
Sen pratar vi kanske 3 månader nu, och det är en himla stor skillnad mot om man ska flytta i augusti eller juli eller någonting ner dit. Utan nu är det relativt kort tid kvar ändå på säsongen här. Så att det klarar nog familjen av. Och han kanske inte är så lätt att hålla hemma nu heller när han klättrar på väggarna där hemma. Utan det är nog kanske...
Otroligt viktig tid också för Karlskrona, ska man säga. De kämpar för sitt liv, och jag menar med tv-pengarna som vi snackade om tidigare på där också. Så att otroligt viktigt tid. Jag tror att de behöver plocka in lite andra människor också.
Yeah, jag mässade lite med han på söndagkvällen, och då sa han att han hade erbjudanden eller kontakt med 2 andra klubbar i Sverige, sa han. Jag vet inte vilken division, jag kan gissa att det är SHL och Hockeyallsvenskan. Men kan ni ta lite på uppstuds någon annan klubb som verkligen skulle behöva det ni har pratat om nu? Ledaregenskaperna, energin, turbon. Finns någon annan klubb i SHL som skulle behöva en Per Ledin?
Modo har ju spekulerat sig, och de har väl öppnat för att Per är välkommen att komma. Det är väl en sån klubb som man känt tidigare att där skulle han kunna funka ganska bra. Det finns väl inte de här riktigt tydliga ledarna där i Modo just nu, så att det är väl en sån klubb jag kommer tänka på.
Ja, Björklöven kanske, de har sjunkit lite grann också. De kanske skulle behöva få in en injektion också. Nu tänker vi bara på allsvenskan här. Men jag menar, Rögle skulle säkert kunna behöva en sån också. Jag vet, jag har ju Abbott-bröderna som alltid var drivna och såna grejer. Och få in en sån typ i själva gruppen också skulle nog vara bra också.
Chris och Cam borde nästan ha spelat ihop med Per också. Någon gång i tiden i Luleå kanske.
Det måste de ha gjort. Ja. De var ju där samtidigt, så det ska de ha gjort.
Spännande. Vi kommer säkert återkomma till Per Ledin och det som vi i alla fall är överens om, att den här injektionen till svensk hockey, det händer ju någonting, det blir någonting. Alla vill ju undra sig över nu, kommer han lyckas, kommer han inte lyckas, hur ser han ut på skridskorna? Det var ju, vi har inte sett honom på ett tag i svensk hockey och hoppas han får tröja 97 också som det bara lyser över. Man kommer följa varenda den där skär han gör där ute för att kolla vad han gör, kan han tacklas, babblar han med motståndarna och sådär. Vad har du för minne när du har stått i mål och han varit framför mål eller någonting? Snackar han mycket?
Ja, det gör jag. Jag snackar hela tiden. Men mitt bästa Per Ledin-minne är väl när han står och skriker åt Salova. Det är väl den som man kommer ihåg.
Precis, tjockisskämtet där.
Ja. Och sen att vi var rumskamrater typ på VM i Quebec. Ja. Det kommer jag ihåg också. Det var fullt ös hela dagarna. Och sen när han väl sov, då var han som då stängde av, liksom, drar ut batterierna. Då var han helt borta. Och sen var det, när klockan ringde på morgonen, var det i med batterierna på med on igen. Och så körde han bara hela dagarna.
Hur hanterar man en sån? Jag är också ganska speedad av, men hur gör man? Svarar man det han pratar om? Eller försöker man bara, eller går inte det för att det är så mycket frågor? Eller?
Man låser dörren och stänger av mobiltelefonen så han inte kan få tag i den. För han terroriserar någon annan.
En härlig färgklick i alla fall.
Verkligen.
I helgen så var ju du igen, Abris. Du var bevaka Brynäs.
Mm.
Brynäs har ju vaknat till liv här. Vi gav dem några råd här för några veckor sedan. Jag vet inte om det är de har tagit till sig, eller om det är förändringen på tränarsidan, eller om det är bara att laget har gått ihop som en grupp och börjat spela riktig hockey igen då. Men vad är det som har skett i Gävle-laget?
Det jag tror och känner är så här, att man hade ett bra fundament från förra året som man kunde gå tillbaka till någonstans. Att man behövde liksom inte uppfinna hjulet igen. Hade man haft en svajig fjolårssäsong och gått in i den här turbulensen som var den här hösten, där man skulle försöka desperat hitta ett bra grundspel, så tror jag det blir jättetufft. Jag tror att räddningen i år har varit att man hade ett väldigt bra grundspel från förra året, som man alla visste att det fungerade. De flesta spelarna var kvar. Känslan, hittar vi bara, det enda vi behöver göra är att försöka hitta tillbaka till det vi hade förra året, som vi vet fungerar och som vi vet hur vi ska agera i. Och det tror jag har varit räddningen på något sätt för Brynäs här, att man har snott runt det här så markant som man verkligen har gjort här och vunnit 7 av de 8 senast och tagit 22 av 24 poäng. Det tror jag.
Brynäs, ska vi säga att de publicerade Luleå, eller hur vill du beskriva?
Ja, det var fullständig kross, och det berodde nog minst lika mycket på Luleå som på Brynäs. Luleå var oerhört bleka, måste jag säga. Torsdagsmatchen uppe i Luleå, där var bland det är en av de sämre insatser jag sett av det SHL-lagna hösten, det Luleå gjorde. Brynäs, jag ska inte ta något från dem, men de behövde ju egentligen bara stå och vänta på deras misstag, och det känns som att Brynäs var dubbelt så snabba som Luleå var. Så de har haft jättejobb i vecka här, Luleå. Och det var väl ett perfekt möte, eller perfekt läge för Brynäs att möta Luleå, för de var rejält nere för räkning.
Jag sticker in lite målvakts, eftersom det är min grej. Och jag tycker att Rautio gör mycket mer viktiga räddningar, viktiga lägen också. De får inte de här målen, tidiga målen i början av matcherna, så att det blir liksom oro i gruppen, utan han gör viktiga räddningar och sen rinner det iväg. Visst, det gör det, men det får man inte glömma bort. Första perioden är superviktig när det gäller såna här matcher alltså.
Och det är ju intressant också det här med att Rautio äntligen får stå 5-6-7 matcher i rad, liksom, vilket han inte har gjort. De har ju hållit på med en eller två matcher i 3-4 år. Nu får ju han, oavsett vilken målvakt det är, men nu är det ju Rautio som är den som spelar, och det är ju fascinerande att se här nu han fått stått flera matcher i rad hur mycket stabilare det har sett ut också. Jag är lite jobbigt med det här när man ska hålla på att byta varje match eller varannan match, oavsett hur het den här målvakten är. Jag tycker att man kan i alla fall stå om 4-5 matcher.
Vi bollar mot Tellan. Vad är fördelar att ha liksom sosse-coachning på målvaktssidan? Det vill säga att man står varannan match, två matcher i rad, plus, eller jämfört med att målvaktstränaren kommer säga till dig att hör du, vi tror på dig. Du är vår number one. Blir man inte...
Man känner sig mycket mer bekväm, gör man ju också, för då har man ju liksom råd, och man kan misslyckas i matchen också. Det måste man få göra även fast man är målaktig. Alltså.
Men då vet man om att man har jobbet. Blir man inte ett loj och man behöver inte bevisa?
Nej, det gör, alltså, du ska ju alltid bevisa för dig själv vad du vill i din karriär och hur du vill framstå utåt också. Så att det tycker jag inte. Men problemet är att kanske i Sverige att man vill liksom vara alla till lags, att man liksom vill inte bli någon diskussion mellan målvakterna, för målvaktssidan är jättekänslig. Man vill liksom målvaktsdiskussioner och sådana grejer, att man har två bra målvakter. Jag tycker man ska sätta ut en första målvakt. Du spelar som Aubrey säger 3-4 matcher och sen får den andra komma in, och sen gör han en bra match, då får han spela två. Men sen ska man tillbaka till första målvakten igen. Det är det som är hela grejen. Man spelar liksom andra målvakten för att det första målvakten ska få vila lite grann.
Ja, alltså, tänk dig själv som utespelare. Tänk att gå in och göra 3 poäng i en match, och så gör du 4 poäng i matchen efter, 7 poäng på 2 matcher, och så ska du vila nästa match. Alltså, det är ju fullständigt absurd tycker jag. Sen tycker jag att man behöver ha 2 målvakter under en säsong som ändå är hyfsat igång båda två. Men det här att hålla på och byta efter en eller
så 2 matcher. Så var det ju aldrig förr.
Nej, absolut inte.
Så var det ju
inte.
Första keep. Nej, och det har ju blivit annorlunda. Då kan man alltid namnge första keeparna.
Målvaktsspelet är ju helt annorlunda. Sliter mycket mer, eller slutspelen är mycket längre och allting. Så jag är helt för att man har 2 målvakter som är igång, men jag tycker inte att det behöver en 50-50 fördelning där hela tiden. Jag tycker att det ska vara, och framförallt spela de målvakter som är heta, låt dem ha förtroende i 4-5 matcher i alla fall innan vi byter ut dem, om de spelar bra.
Men målvaktsspel är ju mycket med timing och känsla och sådana grejer också, det är inte bara liksom, så att med, kommer du in och har lite skön känsla, då vill du ju fortsätta på det liksom. Då vill du ju inte sitta en vecka här igen, nu går du tillbaka på noll, så att jag håller fullständigt med här.
Men varför vi pratar om Brynäs här också, vi ska komma in på efter matchen Brynäs-Luleå, så var det diskussion om Kevin Clark och varför då avbröts, du som där och glodde och gjorde sylvassa vinklar och en förträfflig tyckare om Dakells vepa uppe taket där. Vad tvingades du fokusera på efter matchen?
Ja, det där är ju en fascinerande diskussion som vi kan ta upp sen också, vad som ska vara huvudfokus efter en sån där match där Brynäs har tagit 22 av 24 poäng och man har Dakells röja i taket och rubriken blir
och mycket folk på matchen.
Mycket folk på matchen, och det var väl en av de bättre stämningar man varit med om på länge där. Men fokus blir ju, rubriken blir ju på Clarks filmning där och Wikegårds utspel i Simor där, och den diskussionen kanske vi ska ta en annan gång hur vi hamnar där. Men oavsett så är det ju närkampen mellan Isak Lundeström och Kevin Clark där Lundeströms klubba är uppe vid huvudhöjd på Clark, som är ganska liten och ganska låg i åkningen också. Så att, men det som händer är ju att Clark tydligt visar att han får en klubba i munnen då av Lundeström, och reaktionen kommer ju långt efter när klubban är där första gången också. Så att det är ju, som jag ser, en solklar filmning.
Mm. Och vad blev utgången av det här? Vart en filmning?
Lundeström fick 2 minuter och Clark vart helt utan. Så att, ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tellan, har du filmat någon gång?
Inte på det där sättet. Man kanske har hjälpt till någon gång, har man nog gjort, när man har fått en pååkning eller någonting. Det ska jag väl villigt erkänna. Men det blir ju lite så. Jag menar, vi hade Dick Axelsson senast här uppe. När han fick en klubba i munnen, hade han slängt sig, så hade han definitivt fått en utvisning med sig. Nu väljer han att stå upp och då missar domaren det. Så att det är ju liksom, jag har ju lite svårt med det här med filmningar. Så jag tycker det är liksom
men vad är skillnaden mellan att förstärka och filma?
Förstärka blir ju liksom, då har ju ändå blivit pååkt på något sätt. Filmning blir ju liksom att du ska tillkalla domarens uppmärksamhet på ett helt annat sätt liksom. När klubban kommer upp, som de gör rätt ofta. Och jag är jättesvårt för det här, för jag tycker inte liksom, det tillhör inte hockeyn. Jag har aldrig gjort det på något sätt och vis, utan hockeyn har varit så här, jag ska inte säga gentlemansport, men på så vis har det ändå varit det liksom. Man slänger inte och kastar sig i hockey liksom. Det tillhör andra sporter.
Min känsla i det här också är ju att börjar man släppa på det här, så är det väldigt lätt att eskalera, att det blir, alltså att det blir väldigt accepterat och blir ännu vanligare. Och någonstans måste vi ju ställa oss frågan tidigt här, om vi vill ha det här uppträdandet. Och jag kan ju också tycka att man sätter ju domarna i en sån taskig situation, som har ett världens svåraste jobb. Och sen går man in på att fuska och lura domaren att jag har fått en smäll. Det är redan svårt jobb då. Och sen ska domarna stå där så jäkligt dumma ut när det vevas i repris på jumbotronen och alla
14 HD-kameror ser varenda millimeter.
Så jag tycker det är liksom med respekt också på någonstans mot domarna också. Dels mot motståndarna, det egna laget, men också mot domarna. Man kan tycka att det låter skitnödigt att hålla på liksom vara moralpolis i det här med filmningar. Men jag kan tycka att det är för dåligt. Det kan hända. Men någonstans måste man ju också säga att det är inte okej från ledarhåll, kan jag tycka, att det här uppträdandet vill vi inte ha. Mm. Sen behöver man kanske inte, det kan man väl ta internt med killen, men man ska definitivt inte gå ut och försvara det han har gjort och säga att det händer hela tiden, utan då säger man, jag kommer att ta det här med Kevin öga för öga och prata med honom.
Det är, men var det en film? Kan du slå fast om det?
Alla bilder jag
har sett. Vart han inte rädd av att den här klubban och hockeyklubber 2017 är nästan som sylvassa.
Jo, men reaktionen kommer för sent.
Och får man dem ett snitt i ansiktet så blir man inte direkt snygg till julafton då.
Hade reaktionen kommit direkt när klubban var uppe där, så hade jag köpt det resonemanget. Men nu kommer ju reaktionen mellan de två gångerna som klubbladet är där uppe. Helt onaturligt i mitt sätt att se det, att det är något som skrämmer honom där. Utan han tar en chansning där och lägger sig. Eller hukar ner sig.
Pratade du med domaren efteråt?
Pratade inte med domaren efteråt, det gjorde jag inte. Pratade med Clark efteråt.
Tyckte de att kom Hockeysverige fram till att det här skulle inte varit en utvisning?
Jag tror att Hockeysverige är väldigt överens om att det inte skulle ha varit någon utvisning. Möjligtvis, man kan absolut ta, klubban ska inte vara där, det kan väl säga, men då skulle ju definitivt även Clark ha åkt ut 2 minuter för filmning i så fall. För visst, man kan väl absolut säga att Lundeströms klubba inte ska vara där uppe. Det har man väl allt stöd för i regelboken, och att man tar 2 minuter för hög klubba på honom, det kan man väl köpa. Sen är det ju också det att Clark åker ju fram och visar att han har blivit träffad på tanden efteråt också, och det tycker jag ytterligare förstärker det här att man spelar över och att man hävdar någonting som inte har hänt.
För jag vill kan ha 2+2 troligtvis, ja.
Ja,
trycka fram lite blod
men
där.
Men jag kan inte se någonstans att klubban träffar. Och jag vill gärna, finns det någon som har en vinkel där det visar att klubban träffat handen, så får vi väl göra en pudel och köpa det. Men jag har inte sett från någon vinkel i alla fall av det jag har sett att den träffar någonstans i munnen.
Vad sa Clark själv då?
Alltså, han var irriterad. Han tyckte det var jättejobbigt att hålla på svara på frågor om det efter 6-0.
Han är ju nordamerikan också. Det brukar vara strength and honor. Ja, det brukar vara att man ska uppträda korrekt.
Jo. Nej, men han tyckte väl om han hade vunnit med 6-0 och 12-1 på 2 matcher här, och så ska han behöva stå och prata om en eventuell filmning. Det tyckte han var rätt jobbigt. Sen är ju Clark en sån spelare som han vill ju vinna och han vill ju ha mål till varje pris. Han är ganska extrem så att han är nog beredd att gå ganska långt för att laget och han själv ska tjäna på saker och ting, det tror jag.
Under 18-19 år till han så stod ju du i mål och du hade spelare framför som du ville flytta, antingen med klubban eller med moten, eller du hade backar som flyttade på dem. Hur har du känt att utespelare framför dig har nyttjat det här, förstärkning eller filmning för att få fördel?
Jag har faktiskt inte upplevt det som ett problem för den sista åren faktiskt. Som det har märkts mer och mer. Liksom. Just det här när det har varit mycket press på domarna i media, då känns det som att det här har blivit mer och mer. Liksom, bara för att man sätter extra mycket press. För man vet att domarna är lite känsliga och de kanske tar lite knäppa utvisningar lite då och då som inte borde varit utvisningar. Så jag tror att det har mer och det att göra också. Att man utnyttjar situationen lite grann faktiskt. Och jag menar, som vi snackade om här, jag tycker också att tränaren ska inte gå ut och säga någonting heller, för jag tycker att det skickar lite signaler om vad Brynäs som organisation står någonstans också faktiskt. Jag tycker man ska sköta det internt, man ska prata med killen, och sen om de tycker att det är okej i Brynäs så får de göra så, men kanske inte lägga ut det på Twitter.
Ja, det var alltså då efter matchen, jag vet inte om det var sent efteråt, så lade Brynäs, han är head coach nu, Tommy Sjödin, la ut på sociala medier. Vad då för något, Abris?
Tommy la ut en tweet där han tycker då att det Clark gjorde, det händer i stort sett i varje match, och att det är en naturlig reaktion när klubban härjar runt ansiktet att man reagerar. Tycker inte om rubrikerna som man får, skrev han då. Han hävdar ju att jag ser en hel del SHL-matcher, och den typen av filmningar som Clark gör tycker jag inte är speciellt vanliga under matcher. Nu ska jag inte säga att jag ser alla, men det tycker jag inte, så där håller jag inte med honom. Och vad känner du, Tellan, kring att tränaren går ut efter matchen?
Nej, jag tycker inte det. Sådana här grejer ska skötas internt. Sen, på sätt och vis kan jag ju tycka det är skönt att han står upp för sin egen spelare, men samtidigt kan man göra det på helt olika sätt, tycker jag. Det skickar lite signaler om vad Brynäs står i den här frågan också, när en huvudtränare går ut också, att han tycker det i stort sett är okej att filma.
Han är ju passionerad och engagerad och sådär. Så jag tror att han i känsla efteråt inte lyckades hålla sig lugn, tyvärr, utan var väldigt för det var en stor snack i tv också. Att vi hade Cibor-experterna, jag tror det var Wikegård, som var ganska tuff mot Clark och Brynäs och sådär, och alla som känner Wikegård vet ju han går på pompös och så vidare. Så att det här vart väl då tufft.
Men då är det extra viktigt att hålla sig kall och lugn. Det är det som är vad huvudtränare och sådana grejer också. Jag vet att det är svårt. Jag har varit målvakt i 20 år. Det vet man, ibland vill man gå ut och säga saker och ting till media och till domare och alltihopa. Men då får man bita sig lite i läppen, så får man sköta det internt.
Det här är ju en klassisk konflikt också, skulle jag vilja säga, som huvudtränare. Det här har vi haft med tacklingar jättemycket förut. Vi har en spelare som gör någonting som blir bespottad av hela hockey-Sverige, oavsett om en tackling eller filmning. Någonstans finns det ju där att tränaren vill ju försvara sin egen spelare mot det här drevet lite grann som
vilket
går.
Vilket är okej, tycker jag.
Vilket är okej, absolut. Och det är det jag menar. Men någonstans där måste man hitta en balans i det. För jag tycker att det här med tacklingarna gick ju över till att även egna tränare kunde säga att det var en ful tackling. Att man fördömer händelsen, men att man ändå tar hand om personen. Och det är lite grann samma sak, tycker jag, med Clark. Att man, någonstans måste man ju, som, ska vi få stopp på filmningar och vi inte vill ha filmningar, då måste nog också det komma från ledarhåll att man även kan kritisera den egna spelarens agerande. Men det i sin tur behöver ju inte betyda att man liksom sopar den här personen under mattan som person, utan naturligtvis ska han ha en uppbackning som klubb, och vi ska veta att han ska känna det bakom sig. Men vi måste nog komma dit att man i alla fall kan säga att det, jag tycker inte att det var okej, men, och jag ska prata med Kevin om det, men och resten tar vi internt.
Perfekt.
Men man ska veta, nu ska man veta i alla fall, vi ska summera det där, att Luleåkillen åkte ju på en utvisning. Domarna, det vill säga de som har rätt att utdela straff, valde att göra det här fallet. Så det menar egentligen på pappret nu efteråt, så var det ju högklubba. Någon annan kan vi ju egentligen inte säga. Det skulle vara om domarna går ut och uttala så att vi gjorde fel i alla fall. Domarna upplevde ju då, jag kan inte exakt högklubba regeln, om det räcker med att vara millimeter ifrån, om det är högklubba, eller om du måste träffa för att det ska bli högklubba.
Ja, jag är faktiskt osäker.
Klubban ska det inte vara, du kan säkert ta ut utan att den träffade där uppe. Nu kan
och det
inte
måste han kanske ha varit också.
Jo, ja, men vi sa ju det också. Att det är ju inte så, alltså, 2 minuter hög klubba på Lundeström hade säkert inte varit fel, men då måste man nog också straffa Clark i det fallet. Och nu kommer, och det är också förtydliga det igen, för det måste man alltid göra. Att nu handlar det om Kevin Clark, förra gången var det Daniel Rahimi och Einar Emanuel. Alltså, det här handlar ju inte om personerna i sig, utan det handlar ju om själva fenomenet när det gäller tacklingar eller filmningar eller vad det än är. Va? Vi är ju inte ute efter att hänga just Kevin Clark, så känner jag. Men nu är det han som blir
kanske
exemplet.
Kanske måste vi gå in och kolla på såna här grejer efter matcherna också, om det är någon sån här grejer.
Jag är förvånad, och där tror jag liksom att jag tror att det är så nu, utan att veta 100, att nu är det mer att man ringer upp och ger den första varning innan man delar ut.
SHL gör det.
SHL, domarbaser, Rönnmark här, wake up call till. Han har säkert kontaktat Clark och sagt att det där var inte okej, nästa gång det händer får du böter. För man tyckte nog att det här med böter var väldigt jobbigt, förnedrande för spelarna på något sätt.
Är det inte mer jobbigt att få samtal från SHL att du filmar?
Nej, det tror jag inte. Det är ju inte offentligt. Det är ju, alltså, när de här filmerna kom ut och vi skrev om det, att nu har han straffats med 10 000 för att han har filmat och sådär. Det är väl mycket jobbigare, tror jag, än att att Rönnmark ringer och säger det, att det är inte okej. Men så tror jag att SHL har agerat i det här fallet.
Holacek fick ju förra året, tror jag, eller över 2 år sedan.
Ja, 2 år sedan, tror jag.
Så fick han
ett par.
Ja, inom en månad.
Jag vill ju påstå att målvakten är den position som kanske har lättast att filma. Och det är inte för att vara tuff eller elak, så att säga.
Jo, det är det.
Nej, men ni har ju så mycket folk. Ja, men ni har ju så mycket folk nära er. Och får ni en liten putt, ja, men då blir det avblåsning och sen blir det kanske tekning.
Ofta så kan det se ut som vi ramlar väldigt lätt, men grejen är att man står, nu skulle man vilja vara på tv här, men man har väldigt mycket tryck på tårna, så det lutar mycket framåt, och får en smäll på hälen då, så är det lätt att du tappar balans och det ser jättekonstigt ut och det ser ut som att man är Bambi på hal is, men du är så fokuserad på och pucken och har liksom tyngdpunkten på helt fel, och någon bara puttar till dig lite grann, så blir det liksom en jättegrej, för du räknar inte med att bli påkörd som målet.
Nej.
Och då blir det ser värre ut än vad det egentligen är. Sen finns det vissa mål som slänger sig, som vi var inne på här tidigare, mer än andra, så är det ju. Men det är en liten smäll gör att det kan se jättekonstigt ut för målet. Så är det.
Det är ju speciellt också för att genomskåda dem det, att man slänger sig ner, lägger sig ner och inte blåser av. Ja, då kan det ju vara öppet mål också.
Precis, så att det är därför man inte ska slänga så filma heller. En av anledningarna.
Men du stod i målhotellan och så hade du någon spelare framför dig som visste så här, oj då, ja, kommer jag röra honom så kommer han vara som en döende svan eller lägga sig ner platt som en groda, och hur nu en groda lägger sig platt. Fanns det så att du, oj ja, här vågar inte jag slå honom med klubban på vaderna, för då kommer han kommer dö där i alla fall.
ofta de killarna som är framför mål, det är ju ofta de som är tuffa, så de går inte att göra så mycket med. Men jag kommer ihåg Ed Belfour, han hade tricks för sig. Han slog alltid på yttersidan av skridskon på knölarna där i minst skydd, och han kunde även slå upp klubban rakt upp i paketet, om man säger så, liksom, under byxorna, för där finns inte så mycket skydd heller liksom. Så att han kunde vara riktigt jävlig framför mål och på vader och såna grejer. Så att det beror lite på vad man är för sinnesstämning under matchen också. Känner man att det börjar förlora lite grann, då kan man nog bli rätt grin och hitta.
Men vågar man slå med klubban då? För ett skott kan ju komma och så, oj, så hade du inte spaden där nere.
Det är det jag menar, ligger man under med mera, så är det nog större risk att det händer saker framför målen om det skulle vara en liten tight match liksom.
Vad är det tuffaste gjort mot en motståndare precis framför dig, som du känner att nej då, det där vart inte så jäkla?
Nej, jag har nog slagit klubban rakt upp i pungen på en kille som stod framför. Det var inte så jävla bra gjort. Han var betydligt mycket större än mig också.
Okay. Men vart det en bra träff eller misslyckades du?
Det såg ut som att det vart en bra träff, om man säger så.
Var de ursäkt då?
Nej, det gjorde jag inte. Han brottade ner mig ganska rejält, så att jag fick tillbaka kaka där ganska fort. Så att jag gjorde inte det efter det.
Jag måste fråga dig också, Tellan, där under de här åren, alltså, om vi tittar i Sverige här, har ni haft någon diskussion någon gång om det här med filmningar i omklädningsrummet i Djurgården eller Modor eller någonting? Har det liksom varit uppe någon gång där ni har liksom tagit upp det, om det har varit något konkret fall i ert eget lag eller något sånt, eller?
Ja, men däremot så vet man ju om vissa spelare som faller lätt och sådana grejer, att man skulle ligga på dem lite extra eller nämna det för domaren, att passa det för den här, för han åker bara slänger sig hela tiden. Det har man ju liksom, det har man ju haft. Vi har ju haft i Djurgården, så är det väldigt viktigt just med det här att man liksom, när man gör sig illa så ska man ställa sig upp och åka till bås om man inte verkligen är döende liksom. Det är en sån här Djurgårdstradition som har levt länge liksom. Utan när du är skadad så ställer du upp liksom. Du åker till bås liksom. Och det försöker, jag vet, Jocke de också inliva i den generationen som kommer upp nu, och det är någonting som vi försökte liksom leva in också. Utan det tillhör inte hockeyn, tillhör inte Djurgården, utan vi är inte såna, utan man ställer sig upp och åker till båset eller så är det.
Och min andra fråga svarar du på nästan där, som jag tänkte också ställa, det här med att finns det spelare i ligan som man vet filmar?
Ja, definitivt, det vet man. Man vet att vissa spelare kanske inte filmar, men att de faller lätt, om man säger så då. Det var inte för att slänga någon under bussen. Men, det finns,
men i Djurgården då, eller Modo, eller Kazan, eller Toronto, så att säga, om det var en i laget som förstärkt lite för mycket, kunde man ha lite som rutinerad spelare, lite kvartsamtal med den spelaren, att det här ser inte bra ut, Pelle, Kalle?
Nej, men grejen är att jag får ju skit också. Om någon spelare också slänger sig i mitt lag, så kommer ju någon av mina kompisar i andra lag kunna kontakta mig. Alltså, nu får du faktiskt se åt det när vi skäms. Det är pinsamt att se det här.
Att hockeyfamiljen på något sätt tar hand om
det. Ja, så har det varit lite tidigare. Och jag menar, jag vill inte ha... Jag tänker på mitt varumärke inom den organisationen som man spelar med också. Jag vill inte ha någon i mitt lag som åker och slänger sig och gör bort sig och ta bort segerns sötma eller vad det nu kan bli liksom. Det är som det blev här. Jag menar, det skulle ju ha snackats om Brynäs fantastiska vändning här på säsongen och sådana. Nu vart det ju någonting helt annat, och då skulle jag nog bli ganska irriterad som lagkapten och lagkamrater.
Vad tycker du värst då? Vi pratade ju om hur man får bort filmningar. Tidigare har vi haft böter. Nu har vi att en SHL-representant ringer upp den eventuella filmaren då, som förmodligen utses då av situationsrummet då, som kommer fram till att det här såg inte snyggt ut, vi behöver gå vidare med det här. Vad hade du tyckt var värst, Tellan? Böter på 5 000 eller 10 000? En avstängning från hockeyn? Eller att du fått samtal från en representant från ligan?
Jag tror den här stämpeln om att man är filmare, den här böten eller den här avstängningen man får, den är nog värre.
För att man får höra det från ståplats?
Ja, men att det liksom blir som avligt, det blir offentligt liksom. Man åker runt som att man är liksom, man blir dömd på något sätt och vis liksom. Och då vet ju alla om det, och så kommer man åka ut på isen, så kommer någon säga någonting till en själv, eller om man säger till domarna, ja, där åker den här filmen liksom, eller vad som helst, passar det för han liksom. Så jag menar, det här kommer ju inte gynna Clark i nästa match.
Jag menar, han är ju lite dömd också, ja. Fast han inte fått böter eller ett samtal. Han är ju dömd av folkdomstolen som finns där ute på sociala medier.
Domarna är ju inte dumma de heller. De kommer ju liksom, sen nästa gång det kommer en högklubba på hand, så kommer de ju tänka efter en eller två gånger, definitivt.
ABS, är det 20 år bevakat svensk hockey nu?
Ja. Ja, är det så länge? Ja, det är du har 20. Du är väl uppe i 20. Jag tror inte jag har nått dit än. Man har väl levt i den här hockeyfamiljen i 40 år i alla fall.
Okej, okay, vi tar 40 år. Och det är så underbart nu att jag får programledare här, så jag är så glad att jag inte behöver svara på den här frågan. Vem tycker du är svensk hockeys största filmare genom tiderna?
Ja,
det och säg inte så här, oj, jag måste fundera, utan jag vill ha... Du får några,
ja, men
du får
har vi något solklart val där? Att det, alltså, det är inte att jag slänger, men hade jag haft någon där så hade jag naturligtvis kastat upp det på en gång. En som fick väldigt mycket kritik som jag kommer på spontant nu, det är ju Per Albrandt. Han fick ju en hel del kritik för att han la sig lätt. Något som gjorde honom oerhört irriterad och frustrerad.
Och vår vän som vi pratade om tidigare, Per Edin, fick ju också lite skit för det att han förstärkte mycket.
Mm. Jo, absolut. Det finns väl, men på uppstuds, det är den här gången man skulle önska att du var lite strukturerad och bara liksom skicka hem det här lite innan så att man kunde
men
tänka
igen. Hudacek var ju faktiskt
Hudacek var en Julius.
Var ju faktiskt.
Ja. Han blev ju dömd alla fall. Albrandt vet jag inte om han fick någon dom på sig riktigt där.
Det var varje gång man var i närheten och kändes som att han ramlade ihop.
Ja, jag har för mig att Starkbaum höll på att ramla rätt mycket. Han var i Brynäs också, va?
Mm. Det är mycket
målvakter som Thomas Tester.
Jag får en känsla att direkt
Alsenfeldt hade någon riktig sån
där. Om det är någon som blåser på en så ska man ramla baklänges. Och om du säger det, Tellan, också att du står med all jäkla kraft fram. Hur kan du ramla bakåt så lätt då, så att säga? Då skulle du ju ramla framåt.
Ja, men du tar ju... Du klipper ju benen bakåt. Det blir ju liksom så att du liksom...
Okej, så att det är en sund reaktion att ramla bakåt.
Ja. Men
för Julius tappade ju hjälmen och stöten och klubban.
Nu har ni ju vittnen här, så nu känner jag liksom att jag målar in mig här i hörnan definitivt väldigt mycket när jag tar målaktig försvar innan. Men jag får nog, de två målaktiga håller jag med om faktiskt. De var ju riktigt mycket filmare, båda två. De gillade att slänga sig i alla fall, på ett eller annat sätt.
De är inte kvar i svensk hockey i alla fall då. Men det är bra, du klarar hyfsat i alla fall svar. Albrandt, ja, vi får kolla upp hur det var där. Kanske lyssnar också. Han har ju blivit en stor mediamänniska på ett spelbolag där. Så att han har nog koll på vad som sägs där. Jag hoppas du inte blir allt för tjurig på oss, Albrandt. Nästa ämne. En annan stor grej som har hänt under torsdag, fredag förra vecka kan vi väl säga. Och jag tror att pressmeddelandet kom i lördags morse. Det är då att Rögle-karaktären, backen, inte busen men tuffingen. Busen kan man ju inte säga längre. Jag tror att man har 4, 5, 6 minuter, utvisningsminuter i år. Albin Bibic ledsnade ihop lite i Rögle och blev lite tradad, borttradad. Han blev borttradad till Linköping mot att Linköping tar stora delar av lönen och Rögle tar lite av hans lön på återstående del av kontrakten. Och hur ser vi på den här traden, Abris? Det var ju du som avslöjade nyheten för övrigt att Linköping tar över kontraktet.
Ja, att det var klart i alla fall. Ja, jo, precis. Jag satt och tänkte på det. Var det Tellan som pratade om det här med Linköpings backsida inför serien? Att de behövde ha in lite mer tuffhet där. Jag tror att det var så. Och det här är väl lite grann... För mig känns det lite grann som att det här är väl en slutspelsvärvning till mycket.
Att man behöver en Noah Welsh, man behöver en Rahimi.
Ja, lite åt det hållet. Va? Linköping har inte varit kända för att vara liksom det mest hårdhudade laget i slutspelshistorien. Och man har ju haft jättesvårt att ta det där sista klivet där. Så jag tror att någonstans ser man det här som en möjlighet naturligtvis att han ska hjälpa laget i serien. Men också att man rustar lite grann inför det som komma skall sen.
Det blir ju det här med talarspelet som vi pratade om i förra podden, just att man vet att han är på isen och då kanske man är lite extra försiktig och kanske inte vågar vara lika tuff framför målet. Och det kommer ju inte vara någon jätteskillnad på Linköpings lag så, mer än att han kommer vara som en polis liksom. Man vet att han är på isen, då får man passa sig lite grann. Jag tycker det är också en bra värvning.
Sen blir det intressant att se om man tänker behålla alla de backar man har nu. Det är väl också en fråga om Bibi Chim betyder att någon annan åker ut där. Ja, vi får se det. Men sån som Patrick Mallen där i Näkevi och Chad Billings är ju liksom offensiva backar som har gjort det bra där. Man börjar få en ganska dyr backsida där i Linköping nu, och frågan är om det här är en tanke också att man kanske ska göra sig av med någon back.
Känns som hela Linköping är dyrt, så jag menar, de verkar som att de försöker verkligen gå för i år. Så är det verkligen.
Jag får rätta mig lite, han har faktiskt hela 20 minuter Albin där. Jag tror att han har haft mycket mindre utvisningar än han haft tidigare år i alla fall. Och han har blivit, Rögle har sagt åt honom säsongen, ta inga onödiga utvisningar. Jag tycker att det är helt fel. Ska Albin Bibic spela SHL så måste han vara Albin Bibic, det vill säga tuff, fullföra tacklingar. Och det innebär att han kommer ta en utvisning då och då. Så att, jag menar, om jag var i Linköping nu, Östman och Åkerman och Tangnes, ut och kör Albin Bibic, vad tufft där ute.
Nej, men så är det ju, men han har ju sin speltyp definitivt, och det man skulle säga är inte spela tufft men kanske spela smartare, bara veta när man ska smälla på och inte smälla på. Det är väl det mer han behöver än någonting annat.
Gör Rögle rätt då? Då verkar jag ha påbörjat en typ av reset eller en recycling av laget. Fairchild i frysboxen. Almen hamnade också lite i frysboxen eftersom de sa åt honom att du tillhör inte laget under lång sikt. Och han själv kanske kände att det här var inte lika roligt som när han var under Eldebrink eller Masken och så vidare. Liksom, gör man rätt att peta bort spelare?
Jag tycker det är rätt schysst mot spelarna också att tala om liksom att du ingår inte i våra planer för framtiden, för då kan man börja söka sig efter en ny klubb istället för att sitta resten av säsongen och inte spela alls. Men nu får han ju chansen att komma till en klubb som troligtvis kommer gå ganska långt i slutspelet, så att jag tycker att Abbots är även schyssta mot Bibic här också, talar om hur det är, alltså du kan flytta på det för du kommer inte spela här, så då får han en chans att få ett nytt kontrakt inför nästa år.
Ja, bortsett från att man kanske måste byta sin sociala miljö då, så känns det inte som något jättetufft att behöva åka till Linköping och spela där i ett betydligt bättre lag som troligtvis kommer att gå långt, så att, med bibehållen lön och allting. Så att på så sätt är det väl inte ett dugg synd om Almen Bibic, utan jag tror nog att han kan se en hel del positiva saker med det här. Det har ju varit minst sagt rörigt i Rögle under.
Men är det inte kul med de här traderna? Jag tycker det är skitkul.
Det är ingen riktig trade, men jag håller med dig också. Går igång på
det spelar ingen roll, liksom. Det är nytt.
Och ni vet nästa match när Linköping möter, jag säger inte att det är nästa match SHL, jag har inte koll på spelschemat, men de här lagen möts. Mm. Vilken krydda det kommer bli. Man vet inte hur mycket pengar Almen kommer trycka upp på tavlan innan match där, för att man verkligen visat att Rögle gjorde fel som inte trodde på honom. Men vad krävs då, Tellqvist, som har varit i ryska klimatet, finska klimatet och nordamerikanska klimatet? Vad krävs i svensk hockey för att vi ska få fler spelare kanske, eller klubbar också delvis, att våga byta eller köpa spelare av motståndarklubbar?
Jag tror att man är lite rädd för att den här personen ska komma in och sen göra så bra ifrån sig i den andra klubben, så att det liksom till slut ser ut som att den här sportchefen som signade från början ser ut som en idiot eller någonting liksom. Jag tror att det är någonstans där vi hamnar, att man är lite rädd för att den ska komma tillbaka och skada sig den klubben man kommer ifrån. Men jag menar, det blir så här. Ibland så blir det fel när man signar folk, och det är väl ganska bra, för jag menar, klubbarna har ju sett den här personen ganska länge under på tvn eller när man mött dem på arenan eller vad det kan vara. Så att, jag menar, jag tycker att det är spännande och bra, och jag menar, det är mycket möjligt att, jag menar, att man har haft samma intresse för samma spelare när säsongen har börjat. Då kanske man säger att här kanske skulle passa bättre i vår miljö än vad det gjort andra också. Så att, jag menar, det är väl inga problem att plocka över spelare. Jag tycker det är jättespännande, och jag skulle vilja se ännu mer trade mellan klubbarna där man märker att spelaren har fastnat liksom. Att man inte får ut det utlopp för spelare.
Och gör man inte det, petar man inte bort en spelare för att alla i laget ska, oj då, skärp jag mig inte, ge inte hjärnet, så kan jag bli bortbytt.
Mm. Ja, men det är ju lite så i Sverige, du sitter där på 100% på din lön vilket fall som helst, så att jag tycker också att det ställer lite mer krav på spelarna, och jag menar, det är ju inga jätteavstånd i Sverige heller om man skulle behöva flytta.
Nej.
Också, jag menar,
vi har ju ett annat arbetsklimat också och lite annat regelsystem. I NHL, där du var många år, Tellqvist, så är du på något sätt ägd av ligan.
Mm.
Och så spelar du i den klubb där dina chefer typ tycker att du ska spela, och där man kommer överens om här tillhör du. Så det är lite annat upplägg på systemet här, ja, men i Sverige.
Du är ett nummer på en tröja på ett helt annat sätt liksom, än vad du är i Sverige. Liksom.
När du var i Nordamerika någon gång, är det du som har tagit initiativ någon gång till att byta klubb? Har du sagt att nej, jag har kört fast, jag måste vidare, jag måste göra något nytt?
Nej, men det vart väl lite så kanske i Toronto när vi hade tre målvakter också på envägskontrakt, vilket betyder alltså NHL-kontrakt. Så att jag förstod väl någonstans att jag skulle bli bortbytt. Och min agent frågade ju vad som hände, och vi letade klubbar och sådana grejer. Så visst var det så, men nej, jag har aldrig begärt att bli tradad liksom. Jag har aldrig begärt att bli bortbytt. Men
man får en känsla att det kan ligga,
ja, att man märker ju när man är liksom tredje målvakt också, det är ju ganska, de är ganska långt bort från line-upen liksom. Det krävs att två spelare ska gå sönder innan man får spela.
Har du någon mer sån där trade eller om du ser på SHL som det ser ut idag, ser du något så här klockrent att man ska kunna flytta en spelare till en annan klubb och det ska slå väldigt väl ut för båda klubbarna, Abris?
Oj, Tellan, hjälp mig.
Vi pratar om Hjalmarsson kanske. Skulle behöva komma bort från Frölunda till någon klubb.
Där skrev de nyligen nytt kontrakt också. Det verkar som att han har liksom gillar den här gnuggarrollen, och Frölunda tycker också om den där. Så att, men
han skulle vilja se någon annan klubb. Mm.
Tony Mårtensson då, som har kört fast i Linköping.
Mm. Vad skulle han?
Eller är det lite är liksom dieselmotorn kanske slutar?
Ja, det ska ju vara om någon Växjö eller någonting behöver någon extra, alltså ta in någon extra spelare så här, bara för att bredda ännu mer. Det, då skulle jag se det kunna hända någonting. Eller kanske typ Malmö eller någonting sånt. Men jag tror inte Tony är intresserad av det heller faktiskt. Han trivs nog ganska bra just nu.
Finns ju väldigt mycket utväxling. Jag bara tänker på liksom Bergfors förra året, Juuso Ikonen förra året där också. Och även den här säsongen har de gjort det bra, va? Så att det finns ju mycket att hämta i det som du är inne på, Thomas. Att man kan verkligen väcka spelare till liv.
Emil Pettersson. Ja. Herregud, kanske det som gav att Elias Pettersson gick till Växjö. Att Emil fick igång på Växjö som vann SHL till slut och inte kanske gjorde bra sig i slutspelet, va? Men en lyckad trade, det kan ju säga bara, det kan ju vara jihu för alla parter.
Och det kan ju bli billigare för den klubben som plockar upp ofta. Ofta så gör man ju någon typ deal att den gamla klubben ska stå för en viss del av lönen när man plockar över. Så jag menar, det är ju kostnadsmässigt så är det jättebra också. Plus att den nya klubben då kan plocka in någonting nytt också. Så det är också en grej som är
intressant. Ja, jag tänker på en sån spelare som nu har fått fundera lite grann. Men sån som Libor Hudacek där då, som ryktas vara på väg bort från Örebro. Jag skrev att han var på väg bort redan inför den här säsongen. Inte riktigt Sundblads typ av spelare på det sättet att han, ja... Men det är ju en oerhört bra poängspelare, potential offensivt. Han skulle man ju gärna se in i någon annan, kanske ett topplag faktiskt skulle jag vilja se.
Du har ändå gjort 12 poäng på 20 matcher.
Jo, men det finns lite annat än poängen där som inte riktigt kemin stämmer med tränaren, om jag förstått det rätt.
Skulle inte han passa bra i HV?
Jo, en sånt lag. Ja. Absolut.
Skulle jag kunna se. Så gör man någon typ av trade och går någon... Lite tuffare spelare åt andra hållet som Sundblad säkert vill ha liksom. Lite mer gnuggare.
Ja, nej, men HV är ett sånt lag.
Och vem ska
kanske,
HV skicka
kanske
tillbaka?
Kanske Frölunda.
Vem ska HV skicka tillbaka då? Har du någon som känner att om vi ska göra en riktig trade här liksom då?
Ja. De behöver i och för sig ha en del karaktärspelare kvar där också, för de har ju...
Det är så mycket skador också som vanligt.
Ja, och lite den typen av lag också. Jag vet inte. Bill Sweat har ju det tufft där nere. Nu vet inte om han riktigt är Sundblads likör heller, om jag ska vara helt ärlig.
Men han har ju speed som är fantastisk, som alla borde tycka om.
Och så att ja.
De borde ligga ungefär samma i lön också, eller?
Ja, känns väl lite grann så att de borde ligga där någonstans. Det känns det absolut som. Så att,
det vore ju spännande. En spelare går åt andra håll och andra kommer inte. Ja.
Men just den här utväxlingen som har varit, de tre spelare vi nämnde där, vi tog bara de tre som vi kom på nu med Emil och Ikonen och Bergfors gör ju att det här är jäkligt lockande.
Jag kommer ihåg den som var för några år sedan också, Dick Axelsson, när Djurgården sa åt honom att du, vi behöver göra någonting, du kanske inte ska vara med i Djurgården resten av säsongen. Och gick till Färjestad.
Ja, Peter Nordström tog han under sina armar där, under sina vingar där heter det.
Och det var fullständigt
succé. Nu pratar vi om 7-8 år sedan.
Ja, precis. Men jag minns så rätt, alltså, Dick Axelsson var ju liksom en framtidsnamn i Djurgården där, var kanske det laget, eller den killen som skulle bära dem i många år, va? Och så skickade till Färjestad, och jag tror det att de var nästan guld första året där med Färjestad också. Så att ni ser, det finns ju, vågar man chansa och alla är överens om det, så kan det slå väl ut. Nu slog det inte kanske riktigt så väl ut för Djurgården, de åkte väl ut något år senare, och det har väl kanske ingenting med Dick att göra, men våga trada, våga köpa nya spelare i alla fall, så kan det bli riktigt roligt.
Ta upp telefonen i alla fall och ring och prova.
Jag tror att man är orolig för det, för det sprids ju snabbt också, va? Nu kom ju Libor-ryktet, har ju stått i media. Jag tror Rögle kommer göra mer grejer framöver, och när de skickar en spelare till juniorlaget står också media, och då får man ganska mycket skit utåt och så vidare, så det är ganska tufft också att...
Ja, men det snackas ju hockey, det är det man måste också se som sportchef också liksom, att det snackas hockey, det blir spännande liksom. Men det blir, jag menar, det kanske blir så att om som spelare då, att det går rykten om att jag blir bortbytt, kanske man skärper till sig också och spelar ännu bättre, så dör det ryktet sen på grund av liksom, att man har spelat så mycket bättre än vad man gjorde innan.
Vi har en läsarfråga, eller ett läsarämne som Philip The Man tycker att vi ska prata om. Det är Winter Classic mellan klassiska AIK och klassiska Djurgården. Skulle det funka i Stockholmshockeyntällan?
Det känns som att det bara skulle bli slagsmål på läktarna tyvärr.
Och ingen familjegrej. Om man lägger det på en söndag klockan 13.30 då på Stockholmsstadion.
Nej, jag får inga bra vibbar just nu, just på grund av att de ligger i olika divisioner, så får jag ingen
bra känsla. De inte har mötts på länge, och när de väl möts,
nej,
så blir
det blir liksom, nej, det känns som att det där kommer spåra helt, tyvärr.
På ett tag sedan vi hade nu Winter Classic eller utematcher i svensk hockey då, Brynäs har jag haft och Leksand har haft och HV haft och Linköping har haft och Frölunda har haft. Vad tror du då om Philip Mans fråga där, att ha en Winter Classic eller Stockholm Winter Classic.
Ja, jag har ju svårt med Winter Classic, så jag har.
Men det är bara för att du får sitta ute och inte sitta inne på en trevlig pressläktare.
Ja, det kan så vara, men nej, men när jag ser rätt forum så kan det absolut vara bra där, men jag har svårt att se liksom att Djurgården AIK, vad ska de tävla om för någonting? Ja, det är bäst i stan då möjligtvis, men de inte ens är i samma serie.
Fast bäst i stan är ju viktigt. Absolut, det skulle du veta, men här i Stockholm, jo, att vara bäst i stan är viktigt.
Jo, absolut, men det finns ju fortfarande, jag tror att det handlar om att ligga i samma serie ändå och vara bäst i stan på det sättet. Så det var mer så jag menade. Alltså, ska det finnas någon substans i såna här matcher, så måste det i alla fall gälla någonting när det gäller poäng eller någonting mer än bara äran. Så jag är ytterst skeptisk till det så länge de ligger i olika divisioner. Men gärna en match mellan AIK och Djurgården om de är i samma serie. Sen hade det väl kanske varit häftigt om Djurgården och Frölunda hade mötts i ett storstads Winter Classic på något sätt. Och det hade jag kanske kunnat gått igång på. Så där. Jag tror man måste ha den där, det måste vara någonting som liksom engagerar rivalitet eller någonting i det där också. Skellefteå och Frölunda möttes väl där. Jag känner lite grann att jag vet inte hur många som gick igång på det. Jättelångt mellan lagen också. Jag vet inte hur många supportrar från Skellefteå som åkte till Göteborg. Och så där. Så att man måste bygga det smart, tror jag, om man ska göra det.
Det var ju faktiskt tankar för något år sedan här. Anders Hedberg och Tony Wirén var de som drog igång. Jag vet inte om du var med i projektet, Hallan. De frågade ju gamla NHL-spelare. Jag vet att Garpenlöv, Mattias Nordström, tror Sudden var med också. Och så skulle man först, och det var en plan med två delar. Först så skulle man köpa en ambulerande ismaskin som skulle åka runt och spola isytor i Stockholmsområdet för att få fler att spela spontanhockey. Och sen raket nummer två där, jag tror alla la in 25 eller 50 000 i det här projektet, och så skulle det vara, så att säga, då först en ambulerande rollba, ismaskin, och sen då nummer två var typ av Winter Classic på Stockholms stadion, där man skulle ha Hammarby spela en match ena dagen, Djurgården andra dagen, och tredje dagen AIK då, för att inte få, alltså supporterskarorna att mötas samma dag. Du ser väldigt frågan ut, så det här är ingenting som du känner igen till.
Nej, det här har jag inte fått förfrågan över.
Tror du att det skulle funka då?
Gud vad negativ jag låter, men jag tycker liksom inte att det verkar liksom, det blir svårt när lagen inte ligger i samma division, tror jag.
När det inte gäller någonting.
Nej, alltså. Jag menar, känns som att nu, vi snackar om bäst i stan, känns som Djurgården bara någonting att förlora på det här, eftersom de är uppenbarligen bäst i stan, eftersom de ligger i högre liga liksom. Så att nej. Jag köper inte hela grejen tyvärr än så länge, men däremot som Aber säger, ligger man i samma division, så det vore ju jättekul.
Jag har förstått att man har diskuterat att ha det på Tele 2, alltså att det vill säga AIK skulle möta Leksand ut, eller att när Djurgården och Leksand spelar samma sätt, att man skulle ha någon typ av match. Men det är inte så jäkla lätt att göra isytor på de här konvexa fotbollsplanerna. Nej. Fotbollsplanen är alltså då lite svårt nu i radio här, men den är lite rundad. Så skulle du göra en isyta på det här, tar det oerhört lång tid och ganska dyr också, så att då kanske lättare att hitta bara en grusplätt, göra som i Helsingfors, en grusplätt och sen bygga upp läktare.
Ja, men som du sa, för jag vet, det hörde jag också sista åren vi spelade, att vi skulle möta Leksand liksom, och undrar om det inte skulle varit till och med i år, men
jag tror de hade några möten där, men att
till två de ur, liksom.
Ja, det var svårt också till två att få till det liksom, hela med att bli väldigt dyrt allting då.
Men det hade varit häftigt.
Jaha, då börjar vi avrunda vår podd här den näst sista 2017, och tack Abis Tellan för att ni var med, och tack alla lyssnare för att ni orkade lyssna på oss, och ha en riktigt trevlig Lucia nu.